que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se...
Det här är ett program från UR.
Incelmännen lever med sina AI-flickvänner där borta. Tjejerna lever med sina tjejkompisar här och en schysst dildo.
Ja, hur påverkas egentligen människan av den tekniska utvecklingen?
Hur kan en AI, även någon slags supermind AI, prata om egna upplevelser?
Det undersöker vi i programmet Fabriken. Lyssna på Fabriken på UR Play och där poddar finns.
Här är P4, Sveriges Radio.
God morgon från Ekot. Tidöpartiernas förslag om att förbjuda kusinäktenskap som nu har utretts får blandade reaktioner. Bland myndigheter som arbetar med kvinnors rättigheter och hedersproblematik går meningarna isär om det här är rätt väg att gå. Hanna Palman-Sabo på Nationellt centrum för kvinnofrid.
Utredningen saknar alltså tillräckliga forskningsbaserade bevis för att kunna koppla samman kusinäktenskap till hedersrelaterat våld och förtryck.
Enligt Tidöpartierna riskerar kusinäktenskap att utsätta unga kvinnor för hedersförtryck och tvång. I höstas redovisade regeringens utredare förslag på ett förbud och nu har myndigheter och organisationer tyckt till. Och reaktionerna är blandade. Bland kritikerna finns remissinstanser som jobbar med hedersfrågor. Redan idag är det straffbart att förmå någon att ingå äktenskap mot dennes vilja, påpekar Socialstyrelsen som säger nej till ett förbud. Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck invänder förvisso inte mot ett förbud i sig, men ifrågasätter av flera skäl om det skulle få avsedd effekt. Men Jämställdhetsmyndigheten säger ja. Ett förbud mot äktenskap mellan kusiner kan vara ett värdefullt komplement till dagens lagstiftning, enhetschef Mikael Törn.
Det finns ju exempel på där personer har tvingats eller på något sätt valt att gifta sig med personer fast under olika former av tryck och så, som kanske inte har handlat om tvång i den bemärkelsen.
Reporter Karin Runblom. I Thailand stiger dödssiffran efter den kraftiga jordbävningen som drabbade huvudstaden Bangkok i fredags. 17 personer har nu bekräftats döda enligt lokala myndigheter. Över 30 personer skadades och drygt 80 saknas fortfarande efter att bland annat ett 30-våningshus rasade ihop. I Myanmar, där jordskalvet hade sitt epicentrum, har hittills över 1600 människor bekräftats döda och över 3400 har skadats. Över hälften av landets kommuner har de senaste åren utbildat eller övat i hur man ska agera vid en skolattack. Det visar Ekots enkät som 220 kommuner har besvarat. Och runt 30 kommuner uppger att de planerar att hålla så kallade PDV-utbildningar, pågående dödligt våldutbildningar, i år. Vissa kommuner agerar snabbare på grund av skolskjutningen på campus Risbergska i Örebro i februari. Marianne Stöckel är gymnasiechef på Lappland kommunalförbund där Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala ingår. Hon säger att dådet i Örebro har skyndat på arbetet.
Vi har faktiskt jobbat ganska mycket med de här frågorna. Det är klart att vi jobbar ännu mer med det nu. Vi har läst på, vi har sett MSBs filmer och diskuterat, men att vi behöver även träna.
Nu om de höga matpriserna som kan komma att bli ännu högre, det varnar professorn i nationalekonomi Magnus Henriksson för.
Vi har en låg självförsörjningsgrad i jordbruket, så att vi producerar bara kanske drygt hälften av de livsmedel som vi behöver i Sverige. Och om vi ska öka upp det igen, då kommer ju livsmedelspriserna att stiga ännu mer.
Från 90-talet och framåt följde en lång period av billigare mat för konsumenterna, men det hade en baksida. Vi importerade allt mer och allt mindre mat framställdes på hemmaplan. Nu är läget ett annat och regeringen skriver i sin uppdaterade livsmedelsstrategi som presenterades för en vecka sedan att de vill att den inhemska produktionen av livsmedel ska öka och att det kan leda till en ökad självförsörjningsgrad av mat. Det här riskerar enligt Magnus Henriksson att ytterligare driva upp de redan höga matpriserna.
Ska Sverige öka sin självförsörjningsgrad till exempel av de mjölk som man använder till smör, då måste vi bygga upp stora kobesättningar igen och det kommer ju kräva ett högre pris.
Reporter Thomas Heldmark, P4 Stockholm. Sydkorea har enats med Japan och Kina om att arbeta för att stärka frihandeln. Det står klart efter att Sydkoreas industriminister träffat Kinas handelsminister och Japans industriminister i Seoul. I ett uttalande säger de att de tre länderna måste hitta gemensamma svar på de globala utmaningar som länderna står inför. Mötet sker i ett läge där världsekonomin befinner sig i gungning på grund av USA:s president Donald Trumps aggressiva tullpolitik. Så vädret idag får Götaland och Svealand mulet eller mulande och på många håll regn. På Gotland och i ostligaste Svealand mest uppehåll, även i Norrland mulet eller mulande och lokalt en del byar av regn eller blöt snö. Temperatur allmänt mellan 2 och 8 grader. Det var Ekot med Karina Segura Morberg.
Det är dags för sista delen av Vitsippor och pissrottor, en bok av Oskar Kron. Det brinner på återvinningscentralen där bröderna Kai och Christer brukar hänga. Det är fullt av brandbilar och ambulanser när Kai och hans pappa kommer fram till tippen med bilen. Pappa rusar ut för att leta efter Christer. Viktor Åkerblom läser den 12:e och sista delen.
Jag bara satt där och tittade genom bilrutan på kaoset innanför tippens grindar. Röken som vällde ut. Rökdykarna som såg ut som värsta rymdfararna i sina dräkter och hjälmar och syrgastuber. Sen såg jag ambulansen och de grönklädda. De hade masker för ansiktet och de bar en bår mellan sig. På båren låg en kropp. Det var inte Susu. Det var inte Naimas pappa. Det var någon mindre. Ja, de grönklädda höll verkligen på att lasta in en kropp i ambulansen. Pappa rusade dit, men motade snabbt bort av två poliser.
Men det är min son!
Ropade han, medan poliserna ledde bort honom en bit och försökte prata lugnande. Då klev jag ut från bilen. Sakta, sakta tog jag mig fram genom kaoset.
Min son!
Hörde jag pappa igen bortifrån slänten. Jag fortsatte mot ambulansen. Och det var som om allt som pågick runt omkring mig hände i slow motion. Och jag bara gick rakt igenom det. Om någon såg mig märkte jag inte det. Om någon ropade åt mig att hålla mig i vägen så hörde jag det inte. Jag kom fram till ambulansen. Och jag såg. Jag såg att kroppen på båren var en levande kropp. Jag hörde hostningar. Men det var inte Christers hostningar. Det var Sackes. På båren i en ambulans på vår soptipp låg Sacke och hostade och lät. Han levde. Det var ambulanspersonal där som höll på med honom. De skulle precis sätta något slags mask över munnen och näsan på honom. En genomskinlig andningsmask. Då fick han syn på mig. Sacke reste sig upp på armbågarna. Jag såg in i hans ögon. Ansiktet var svart och sotigt. Minen så allvarlig. Så ledsen. Han hostade några gånger. Och mellan varven väste han något. Först hörde jag inte vad det var. Men så småningom förstod jag.
Förlåt.
Väste han.
Förlåt.
Ambulanspersonalen började försöka få bort mig. De försökte få Sacke att lägga sig ner. Men han lyckades ändå väsa fram några sista ord.
Det var mitt fel,
väste Sacke.
Förlåt, Kai. Det var mitt fel. Förlåt. Rädda.
Sen orkade han inte mer. Han ramlade bakåt och låg där med masken över ansiktet- medan ambulanspersonalen sköt in båren i bilen. Precis då, när Sackes bår nästan var helt inne i ambulansen, var det någon som kom rusande bort ifrån vägen. Någon som liksom flög fram och kastade sig rakt genom hopen av människor och in under avspärrningarna. Blanka, tajta byxor hade han och en liten toppluva och antagligen hade han brännmärken på händerna efter att ha släckt en brand i en brevlåda tidigare i eftermiddags. Det var Sackes pappa. Han skrek
Isak! Skrek han. Isak!
Och då, precis innan springmasken hunnit in i ambulansen och bakdörrarna stängts och de skulle köra i ilfart med blåljus till sjukhuset, satte jag fart in genom soptippens grindar och vidare genom den tjocka röken. Jag hörde poliserna ropa på mig. Jag hörde pappa skrika, men jag vände mig inte om. Jag bara fortsatte springa. Drog upp tröjan över näsa och mun för att kunna andas och snart var jag helt försvunnen i den tunga, svarta brandröken. Det var hemskt med all rök. Nästan omöjligt att andas. Varmt var det och lukten var fruktansvärd. Men jag kunde inte göra annat än att fortsätta. Jag var ju den enda som visste vad man skulle leta. Och där, bakom containerna, låg han. Jag hittade Christer. Ja, faktiskt hittade jag Christer. På vårt ställe låg han. Alldeles, alldeles stilla. Jag kastade mig ner bredvid honom. Jag kramade om honom. Jag slog honom på bröstet. Du får inte dö! Skrek jag. Du får inte försvinna! Jag minns att jag slog på honom och skrek att han inte hade sagt hej då. Precis som mamma en gång så hade han inte sagt hej då. Röken var vass i lungorna. Det var idiotiskt att skrika. Men jag kunde inget annat. Jag skrek och skrek och skrek. Jag skrek på Christer att han skulle vakna. Att om han dog så ville jag dö med honom. Jag skrek på Zuzu att han skulle komma. På poliserna skrek jag. Och på pappa. Hjälp! Skrek jag det högsta jag kunde. Men antagligen blev det bara små ynkliga pip. För jag grät och hade panik. Och röken rev och skar i mina lungor. Och jag visste att det var kört. Sen vet jag inte varifrån jag fick orken. Men det fanns inget annat att göra. Som från ingenstans kom en kraft och en vilja. Jag slet tag i Christers jacka och fick upp honom till sittande. Och sen tog jag tag under hans armar, bakifrån liksom, och började släpa honom. Jag hittade. Trots all rök hittade jag. Jag hade gått här på tippen och skrotat så många gånger att jag hittade hur bra som helst, trots att jag nästan inte såg något. Jag försökte hålla mig så långt ner vid marken jag kunde, för där var röken som tunnast. Jag hasade fram med Christer tryckt mot mig och det gick sakta, men det gick. Förbi containern med textilsopor släpade jag min brorsa och vidare förbi hård plast. Och sen visste jag att det gick en kort liten sväng upp mot det där skjulet för farligt avfall. Där man lämnade in giftiga vätskor och batterier och glödlampor och sånt. Och där bortanför fanns grinden ut. Det var dit jag skulle. Det var dit vi skulle. Om jag bara orkade. Det kändes inte som om jag skulle orka. Det kändes som om den där superhjältekraften som jag fått höll på att ta slut. Jag hade kommit halvvägs upp för den där lilla stigen mot skjulet. Men jag orkade inte mer. Då såg jag räddningen. När jag vände mig om såg jag rökdykarna. Jag skymtade en brandbil bakom all rök och jag såg två brandmän med tuber på ryggen och jag vinkade och skrek och grät och ropade hjälp! Ropade jag. Hjälp! Jag var helt slut när jag såg hur en av de där rökdykarna vände sig mot mig och Christer och lyfte på sin stora tunga arm och började veva. Rökdykaren hade sett oss. Rökdykaren måste verkligen ha sett oss. Vi skulle bli räddade. Jag sjönk ihop i en hög med Christer i mitt knä. Vi blir räddade, viskade jag hans öra. Vi blir räddade nu. Sen minns jag att jag hörde ett skrik. Men jag minns inte smällen. Ja, jag minns skriket och en plötslig rörelse. Sen måste det ha varit en smäll som hördes över hela stan. När den lilla boden för giftigt avfall flög i luften och exploderade. Det Det är vår på riktigt nu. Och sol som strilar in genom sjukhusets persienner. Där utanför är det vitsippor som blommar. Fåglar som sjunger. Det är så det fungerar. Som ett kretslopp är det. Och tid som bara går. Först är det dinosaurier som dricker vattnet. Och sen är det brandmän som sprutar det över en brinnande soptipp. Det är brödrostar som köps och blir onödiga och slängs. Och så småningom blir de till något annat. Kanske till nya, bättre brödrostar. Människor föds och dör. Smutsig snö smälter och det blir vår. Och sen blir det sommar. Om 4 år är det nytt vinter-OS och nya medaljchanser. Men pappas musiksmak kommer antagligen att vara densamma. För en del saker består. En del finns kvar. Läggs på hög bara. Bränderna i området har i alla fall upphört. Polisen fick aldrig tag i den där lilla galningen med Darth Vader-kostym. Hon bara försvann. Fast Naima kommer hit till sjukhuset ibland och hälsar på. Ganska ofta kommer hon. Hon har berättat att den där blåtiran skiftade färg ett tag. Från rött och lila till gult och grönt. Men sen försvann också den. Zacke finns kvar. Han var här en gång tillsammans med sin pappa. Och det var första gången jag såg hans pappa utan springkläder. Han hade kostym och slips. Och försökte le mot mig och Christer. Där vi låg i våra sjukhussängar. Zacke gick fram till Christer. Så stod han där ett tag och tittade ner i golvet. Sen tittade han på chokladasken som Christer fått från astronomiklubben. Christer frågade om Zacke ville smaka. Men han bara skakade på huvudet. Sen sa Zacke förlåt. På riktigt sa han förlåt. Så att det kom tårar. Zacke sa att han ångrade sig. Att han inte visste varför det blev som det blev. Han sa att han hade blivit en annan nu. Jag vet inte om någon av oss trodde på det. Men det var i alla fall tydligt att han skämdes. Då tyckte jag faktiskt synd om honom. För jag fattar ju det där. Att saker kan gå över styr. Och jag sa också förlåt. För det var ändå något som hade gnagt i mig. Den där hämnden som blev så fel. Som liksom trissade upp allt så att det blev som det blev. Eller så är det sådana smällar som måste till för att någonting ska förändras. Nu är det i alla fall Zacke det är synd om. För nu vet alla att det var han som startade alltihop. Och det var hans hämnd som gick allra mest åt helvete. Han är liksom den skyldiga. Och det är kanske ändå en sak som inte känns riktigt bra. Och såren förstås. På armarna och ryggen och nacken. Det tar tid för brännskador att läka, tydligen. Naima känner på bandagen och frågar personalen om läkning och ärr och sånt. Men hon är aldrig riktigt nöjd med svaren. Hon vill att jag och Christer ska bli friska. Att vi ska få komma ut till solen och henne. Nästan varje eftermiddag kommer Naima. Personalen har varit på henne och berättat om besökstider och låsta dörrar. Men hon säger att hon skiter i besökstider. Och plötsligt står hon bara där ute och sparkar på dörren och vill in. Sen, på den riktiga besökstiden, kommer pappa och sitter där och pratar om allt som vi ska göra sen. Då sjunger fåglarna utanför fönstret och solen silas genom persiennerna. När det är middagsdags blir Naima hämtad, men pappa får stanna kvar och äta med mig och Christer. Då sätter han på någon gammal låt på telefonen och berättar att han har sett till så att vi kan hyra det där rucklet i hus i år igen. Och jag och Christer jublar så gott det går med alla plåster och slangar och spruckna läppar. Det där skruttiga huset på en ö långt ut i ett stort hav ska vi hyra. Och det ska bara vara vi och svalorna och Bufo Blomqvist. Och då ska pappa se på sina söner när de kommer hem efter en tur med roddbåten. Och med glädjetårar i ögonen, som efter en spurtseger i vinter-OS, ska han skaka lite på huvudet. Ni två alltså, ska han säga då. Ni två.
Viktor Åkerblom läste den sista delen av Vitsippor och pissrottor. En bok av Oskar Kron med bilder av Hanna Klintage. Ljudtekniker Ingela Håkansson och producent var jag, Lotta Olin. Det här är ett program från UR och på UR Play kan du lyssna på hela boken från början.
Det här är UR.
2001 är året då Britney Spears och Justin Timberlake klär sig i matchande jeansplagg från topp till tå. En 20-åring som heter Zlatan gör debut i herrlandslaget. Håkan Hellström.
Vänta, är det här historia? I podden Det sjukaste som hände pratar vi om sånt som man kanske inte tänker är historia, men som förändrat oss och påverkar oss än idag. Lyssna på Det sjukaste som hände på UR Play.
Söndag i P4 med Lasse Persson.
God morgon och varmt välkomna till Söndag i P4. Nu är det nya tider, nu är det sommartider. Och för mig och många andra, som ni kanske hör också, pollentider. Nu har vi ställt om klockan och för en stund så känns det som att det är vi som bestämmer över tiden. Men så är det inte. Det här är ju bara en illusion. Tiden går i samma takt oavsett vad vi säger att klockan är. Och för oss så är det bara att finna sig i det här att tiden snurrar på. Ta vara på tiden, fånga dina drömmar och testa dina vingar och våga. Och en som vågat, det är Nikola, som vid 52 års ålder bestämde sig för att tiden var inne för att han skulle sluta med ett välbetalt skrivbordsarbete och börja utbilda sig till sjuksköterska. Och han kommer hit idag. Står du själv inför ett vägval i livet så kanske Nikola kan inspirera dig, eller så kan vår dilemmapanel hjälpa dig. För de kommer också och vill hjälpa dig med alla livets klurigheter. Du mejlar oss på sonda@sverigesradio.se. Och nu sätter vi igång med sommartider och söndag i P4.
A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Just a beer melon, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your lawn. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents, there were hints and allegations. If you'd be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out, call me out. Mm-hmm. scatterlings and orphanages. He looks around, around. He sees angels in the architecture spinning in infinity. He says, amen, hallelujah. If you be my bodyguard,
musikaliskt i söndag i P4, Paul Simon, You Can Call Me Al. Och jag som är gammal i gården, jag minns när det var populärt med musikvideos, då var det Chevy Chase som gjorde den här. Det var, jag tyckte den var rolig, jag vet inte vad ni tyckte. Du lyssnar på söndag i P4 och vi har ett kärt återseende i programmet. Det är dags att tävla igen, för en av våra dilemmapanelister är hemlig. Det är en känd person och du ska få chansen att gissa vem den här personen är. Gissningen skickar du ett sms-nummer till 72250. 72250. Du skriver söndag P4 är ett ord. Söndag P4 är ett ord. Mellanslag och så din gissning. Lyssna noga nu, för här kommer ledtrådarna.
Jag vet att jag inte är någon skönhet eller så.
Mamma alltså. Shit, vilken regissör hon är.
Ja, det där kanske var lite klurigt, men om du tror att du vet vilken känd person det är som vi söker, ja då skickar du in din gissning till nummer 72250. 72250. Skriv söndag P4 i ett ord, mellanslag och så din gissning, så kan du vinna vår mycket snygga söndag i P4-kopp.
My sleeve, like a taste for your love. It's all that I need, like a gift from above. The agony inside of me makes me wonder how to be strong and to keep moving on. Until it's bleeding.
Klara Hammarström med låten On and On and On från Mellon. Nu, lokala nyheter.
Tvååriga Amelia Hjalmelöv i Partille föddes med 3 mm breda luftvägar. Nu andas hon via en slang och behöver tillsyn dygnet runt. För en månad sedan drog kommunen in hennes personliga assistans, vilket påverkat familjen mycket, berättar de.
Ja, det är helt absurt. Vi båda blir ju jättearga och frustrerade. Det var, vad ska vi göra nu liksom?
I köksbordet hemma hos familjen Hjalmelöv Nylin ligger slangar, nappar och matpuréer. Här kontrolleras Amelia varje sekund eftersom hon lever med trakeotomi, ett rör som opererats in i halsen som hon andas genom. Som Partille Tidning berättat tidigare har kommunen dragit in hennes 24 timmars assistans till att bli 7 timmar per dygn. Mamma Jennifer berättar hur familjens vardag ser ut.
Jag och min sambo jobbar i natt med Amelia, 22-07. Och jag går upp 5:30 varje dag. Och jag börjar med det är mat, och det är inhalationer, det är mobilisering på en boll. Det går liksom på repeat 7 gånger om dagen per dygn. Liksom.
Familjen överklagade kommunens beslut till förvaltningsrätten och nu väntar de på beslut. Tills dess har rätten bestämt att Amelia har rätt till 24 timmars assistans. Men det har Partille kommun överklagat. Erika Hägg, chef för vård- och omsorgsförvaltningen.
Varför överklagar vi ibland då? Jo, för att det är vårt sätt att få veta om vi har tänkt rätt.
Erika Hägg fortsätter.
Jag har förståelse för att familjen har en svår situation och att det liksom för med sig både oro och behov av stöd. Så är det ju ofta när man söker insatser från oss.
Sylvia Dahlén, P4 Göteborg.
Det är däckbytartider. Här är de viktigaste datumen att ha koll på. Från tisdag den 1 april är det tillåtet att ha sommardäcken på. 15 april är den sista tillåtna dagen att använda dubbdäck om det inte är vinterväglag. Med vinterväglag så menas om det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Det är polisen som avgör om det råder vinterväglag där du är. Kenneth Tornef, Trafikredaktionen, P4 Göteborg.
Vinterpäls som ramlar av i stora drivor på våren är ett bekymmer för husdjursägare.
Det bästa rådet där är att du måste borsta katten eller hunden eller hästen. Man borstar bort allt löst hår för att det är bra för djuret att bli av med den överflödiga pälsen.
Lina Ruda är veterinär i Göteborg.
Om man inte sköter den här pälsvården så kan det bildas ganska obehagliga pälstover. Sen så gynnar det också din egna städning om pälsen fastnar i borsten istället för på mattan. Den är lite svårare att få bort. Och sen är det ju just så med katter att de tvättar sig själva med sin tunga. De har en sträv tunga som är små taggar i. Så att om man inte borstar dem ordentligt så kan de få ganska mycket hårbollar. Och har man riktigt otur så kan de fastna i tarmarna och behöver opereras ut.
Alfred Larsson, P4 Göteborg.
Söndag i P4.
Ja, det är söndag morgon och jag heter Lasse Persson och som vanligt har vi både en gäst och en panel på ingång. Idag kommer komikern Babben Larsson, chefredaktören och hovexperten Johan T. Lindvall, men också en hemlig panelist. Och det är den hemliga panelisten vi försöker nu lista ut vem det är. Det är en riktig stjärna och jag tror att i princip alla vet vem den här personen är. Men frågan är om du kan gissa. Har du en gissning så skickar du den i ett sms till nummer 72250 och du skriver söndag P4 i ett ord, mellanslag och sen din gissning. 72250, söndag P4 i ett ord, mellanslag och sen din gissning. Här kommer då ledtrådarna en gång till.
Jag vet att jag inte är någon skönhet eller så.
Mamma alltså. Shit, vilken regissör hon är.
Ja, om du tror att du vet vilken känd person det besöker så skicka då din gissning till nummer 72250, skriv söndag P4 ett ord, mellanslag och så din gissning. Så kan du vara med i radio strax före klockan 9 och ha chansen då att vinna en unik söndag i P4-kopp. Och strax gästas jag också av Nicola Trölö som var chef men nu skolar om sig till sjuksköterska. Kaspers orkester, samma bil. Vi är ju mitt uppe i tävlingen Gissa panelisten. Den fortsätter om en stund. Men nu ska det handla om vad som kan hända när man förlorar jobbet. För just det hände Nicola Trölö vid 52 års ålder. Han jobbade som chef inom e-handel, men när han blev uppsagd började en resa på jakt efter ny mening och nya äventyr. Och nu har du hittat slutmålet, Nicola. Du ska bli sjuksköterska. Varmt välkommen hit.
Ja, men tack, Lasse.
Du, om vi börjar det den stunden när du blev av med ditt jobb. Hur var det? Så tappa lön, sammanhang. Det var, kan vara en kris för många. Hur var det för dig?
Ja, men självklart är det ju en chock. Men min första tanke var, oj, men vad bra. Att jag för några dagar sedan har jag precis bokat en jättefin resa för hela familjen till Japan. Jag skulle fira min 50-årsdag. Då tänkte jag, oj, vad bra att jag betalade den för 2-3 dagar sedan. För det kanske nu jag inte skulle våga. Men sen tänkte jag väl att det var inte första gången det hände att livet slår till på mig. Och jag hamnar alltid på fötterna igen. Så det här kommer gå jättebra.
Du kände ingen oro?
Nej, inte riktigt. För man, jag kunde ju förhandla att få några månaders lön extra. Och jag kunde ta det ganska lugnt. Jag ville att det sitter ordentligt och rätt den här gången.
Men många hade ju ändå sökt typ ett jobb i samma bransch. Men du bytte ju helt här och började studera.
Ja, precis. Alltså, jag började egentligen också söka i samma bransch. Men jag märkte ganska fort att nej, det här är jag vill inte det här. Jag gick många intervjuer och mer kände jag nej, det här vill jag inte göra 15 år till.
Men du har ju varit chef inom e-handel, ett jobb bakom ett skrivbord, vanliga arbetstider, kanske ganska lika dagar den ena efter den andra. Men nu att bli sjuksyrra, ett jobb som ofta beskrivs som slitsamt, stressigt, dåligt betalt, den ena dagen är inte den andra lik. Hur hamnar du där, att bli sjuksyrra? Varför sjuksyrra?
Ja, jag tror i stort sett alla jobb har sina stressmoment, har sina för- och nackdelar. Det är inget jobb som är bara guld och gröna skogar. Allt har sina plus- och baksidor. Så det gäller att hitta någonting man verkligen känner, det här är jag. Och det här kan jag tänka mig göra. Ja, jag har ju säkert 15 år kvar att ge.
Vad fick du för reaktioner för folk runt omkring dig?
Det är jättekonstigt. De som känner mig, min familj, och de sa nästan så här, men varför gjorde du inte tidigare? Det är ju du, det passar dig. Det känns helt naturligt.
Det var ingen som tyckte så här, nej, men ska du verkligen göra det? Det är en dålig idé.
Nej, faktiskt inte.
Inte?
Nej.
Nej. Nej.
Jättekonstigt, men...
Men jag tror inte, du är nog inte den enda som har gått och tänkt på att jag ska byta karriär, jag ska börja plugga eller sådär. Man vill bli läkare, veterinär, trädgårdsmästare, ja, precis vad som helst kan man ju drömma om. Men du är ju en av få som faktiskt har tagit tag i det här. Vad fick dig att våga göra det här?
Ja, men det kräver ju mod såklart.
Ja.
Det är ett jättestort steg. Och en sak som hjälpte mig var att bara ta en bit papper och skriva upp saker som jag gick och drömde och tänkte och ta det från drömmar från huvudet och göra någonting konkret av det. Alltså jag menar att till exempel det här ska ju funka med familjen. Jag älskar att träna karate. Jag har gjort det i över 10 år. Jag vill inte sluta med det. Jag vill inte sluta med många saker som är viktiga i mitt liv. Så jag skrev upp på pappret. Vad krävs det? Har jag ens behörighet att komma in i den här skolan? Och det hade jag inte. Så jag fick göra högskoleprov och svenska också. Hade jag inte formellt. Så jag skrev upp allt som krävs, hur mycket pengar behöver jag för att leva det livet jag vill leva. Och jag kom fram, ja, men det här kommer att räcka. Det kommer inte vara, kommer inte bli rik på det, men på långa vägar. Men jag skrev också upp vad som är viktigt för mig i livet och så blev det helt konkret. Det här krävs. Passade in med, helt konkret med mitt liv. Och det gjorde det. Och sen bara kör jag på.
Ja, det låter härligt. Nicola Sjölö, alltså 52-åringen som började läsa till sjuksköterska i oss. Och snart så ska vi höra mer med Nicola om hur att sätta sig vid skolbänken igen när man har passerat 50 år.
Give me the feeling.
Forever Young, David Guetta, Alphaville och Ava Max här i P4. Du lyssnar till Söndag i P4. Jag som är med den här söndagen heter Lasse Persson. Och nu pratar vi med Nicola Sjölö. Och när Nicola stod utan arbete vid 52 års ålder, då valde du dig att sätta dig i skolbänken, Nicola. Du lämnade datorskärmar, svarta och röda siffror för att lära sig ta hand om människor istället. Och nu är siktet inställt på ett helt nytt yrkesliv, ett som sjuksköterska. Du hade tenta i torsdags, Nicola. Hur kändes den?
Ja, precis. Det var 4,5 timmar. Allt mellan osteoporos och reumatoid artrit.
Hur gick det då?
Kändes det känns jättebra faktiskt. Ja. Det var jättemastig och svår, men känns hyfsad. Vi får se om 3 veckor.
Precis, om 3 veckor, då vet du om du har klarat det eller inte. Lycka till, säger
Tack.
Jag. Ja. Är det någon skillnad, skulle du säga, att börja läsa när man är lite äldre? Du är nu 52 år, än när du var yngre. Är det svårare nu, tror du? Eller?
Det är både och. Alltså, man kanske är lite tröttare än en 20-åring på kvällarna. Men sen har jag också fördelar. Jag kanske är lite avslappnad också. Jag har ju pluggat länge när jag var i 20-årsåldern. Så jag vet hur man gör det. Jag kan ta till mig information och jag är ganska avslappnad när det gäller tentor och såna här saker.
Upplever du att du blir bemött på ett annat sätt? Jag tänker att de som du studerar med kanske är mycket yngre än vad du är.
Nej, jag var själv väldigt förvånad att det känns inte alls som jag är någonting konstigt som sticker ut överhuvudtaget.
Du är en i gänget.
Absolut. Det är det som är fantastiskt med mina studentkollegor, att det är väldigt varierade folk. Det finns från 20-åringar upp till, jag är nog äldst, men det finns 2-3 stycken som är också i min ålder. Det är 3 stycken som har gjort exakt samma val som jag, som har jobbat länge inom marknadsföring och andra saker. Så vi har en liten grupp som heter sjuksköterskor mitt i livet.
Okej, okay. Ja. Men du, när blir du färdig sjuksyra?
Nu är jag termin 2 en bit in, så det är 2 år till om allt går bra.
Ja. Och sen då, det låter ju så här inspirerande och härligt, men har du någon gång ångrat dig? Har du tänkt så här att, skulle du ha hållit kvar vid den här gamla branschen? Eller?
Nej, kategoriskt nej.
Inte?
Nej. Det känns klockrent. Alltså jag, varje morgon när jag går till skolan, jag ser fram emot, och det är så fantastiskt engagerade, positiva både lärare och studenter. Jag blir bara glad.
Ja, så det är en väldigt inspirerande miljö att vara i för dig?
Absolut, 100%.
Om man tänker att man skulle vilja utbilda sig men känner att man är för gammal, att det är lite för sent och så här, att det är dumt att lägga sitt lägre löneläge, vad skulle du säga till dem som har tänkt på det här och fundera, går de här tankarna?
Ja, man måste känna vad är verkligen min grej. Vad kan jag tänka mig göra resten av mitt yrkesliv? Och nu som tiderna går, pensionsåldern blir snart runt 70 och så. Jag vill helst också kanske jobba längre än så. Min pappa är 82 och han jobbar fortfarande bara på sin egen takt. Och man ska göra det man älskar och inte gå från nu var det måndag till äntligen är det fredag. Jag tycker det är så deprimerande. Och om man tittar framåt, jag har ungefär 15 år minst att ge, och då vill jag att det stämmer, och då är man aldrig för gammal. Det är aldrig för gammal. Okej, jag är för gammal för att läka linjen. Jag skulle bli klar i pensionsåldern. Men jag är för gammal för att vara idrottsstjärna. Men det där är 2 år till. Och man är aldrig för gammal för att hitta rätt.
Otroligt inspirerande att ha dig här, Nicola. Och tack för att du kom. Du ska bli sjuksköterska. Jag önskar dig all lycka i din nya yrkeskarriär. Tack så mycket för att du kom hit.
Stort tack, Lasse. Det var en ära och en fröjd.
Tack så mycket. Ha det gott nu.
Långa nätter. Där ute finns en värld av långa nätter. Och jag sitter vid fönstret i mitt rum och blickar ut över stadens alla ljus. Där går Klara och tindrar som en stjärna för att vara med sin favian får vara och gå hem till varann och älska lite grann som bara kära kan. Och där sitter Sara, söta lilla rara, underbara oskuldsfulla Sara. Hon spar sig till en man som kan älska som bara kärlek kan. Så är det långa nätters fara att se det man vill se och vad man vill vara. Har någon att ty sig till när långa nätter inte blir som man vill. Där går någon för att bara vara utan att förklara varför kärleken tar skada när man älskar med varann på ett sätt som bara någon kan. Och långa nätter, där ute finns så många långa nätter. Och han ligger ner och vilar mot min arm. Jag längtar bort ifrån hans kyla och hans charm. Det man vill se och vad man vill vara. Har någon att ty sig till när långa nätter inte gör som man vill. Och långa nätter, långa nätter, långa nätter, oh, så långa
Session med långa nätter här i P4. Söndag i P4 är det, och snart så får vi besöka vår panel som idag består av chefredaktören Johan T. Lindvall och skådespelerskan Babben Larsson. TV-personligheten också tänkte jag lägga till. Jag är ju frälst i bäst i test. Jag tror vi är många som är det. Men så har vi också en hemlig panelist som redan är på plats här i studion. Och här kommer ledtrådarna igen, så ska ni få höra, så ni har fortfarande chans att gissa vem det är som döljer sig bakom alla dessa ledtrådar.
Jag vet att jag inte är någon skönhet eller så.
Mamma alltså. Shit, vilken regissör hon är.
Ja, där har vi ledtrådarna en gång till. Och vi har med oss Fia på telefon som har en gissning. Välkommen, Fia. Men innan du berättar vem det är du tror att det är, du får gärna ställa någon kontrollfråga här till personen i fråga, så att du verkligen är på rätt spår. Varsågod, Fia.
Ja, men jag skulle vilja höra om namnen Fanny, Tove, Ingrid och Mona låter bekant.
Ja, det är Ingrid är väl inte så bekant. Inger däremot är mer bekant. Ja. Men ja, jag känner igen de namnen. Det har varit en del av mig under några år.
Har du något mer, Fia, du vill testa?
Nej, nu är det ganska klart.
Det är ganska klart. Vem är det jag har på min högra sida?
Jag tror att det är Helena Bergström.
Ja!
Ja, det var jättesvårt. Ja, har man sett de där filmerna så är det inte så svårt att gissa. Vad kul, tack för att du gissade att det var jag.
Ja, det är vi glada för. Och Fia, ledtrådarna var ju Änglagård, det var ju ledmotivet. Livet är en slag i låten. Blackjack, i natt, i natt. Och sen så var det ju Molly, din dotter, som pratade om hur otroligt duktig du är.
Ja, det var ju gulligt.
Visst var det fint? Och Fia, du har vunnit en P4-kopp söndag i P4. Vad har du för relation till alla dessa filmer, allt som Helena har gjort?
Ja, men Blackjack var ju populär där. Men precis när jag var ute i... Men vad kan jag ha varit, 18-20, vi var ute och gick mycket buggkurser och dansade och sådär. Så att den fanns med väldigt mycket.
Ja, härligt. Stort tack för att du var med. Så kommer vi skicka den här fina P4-koppen till dig.
Tack så mycket.
Ha nu en fortsatt skön söndag.
Hej,
hej. Och jag måste berätta, Helena, när jag gick folkhögskola, bara folkhögskola, så skulle vi ha friluftsdag. Där tyckte vi var trist. Så då hade en liten bil, där i tidigt 90-tal. Och då hade vi nosat reda på var den här Änglagården låg. Så vi åkte bil dit istället.
Aha, till Lönnarp.
Ja, och fick mycket skäll sen av lärarna när vi kom tillbaka. Så
fick ni var komma inte i närheten av
gården? Ja, vi fick titta sådär, men
Det var någon som köpte den. Efter vår inspelning så var det någon som köpte gården, gjorde om väldigt mycket.
Aha.
Men
nej, den här, då var den liksom så
att det var den intakt.
Jag tänkte ni ska komma där på motorcykel. Du, vad har du för relation just till Änglagård?
Den har ju betytt väldigt mycket för mig. Vi gjorde ju 3 filmer och framförallt så är det, man tänker på Änglagård, så är det ju alla människor som faktiskt inte heller finns med oss nu som jag tänker mycket på. Vi var ett sånt fint gäng och det här att vi kunde återkomma hela tiden till Ulricehamn och den här fina historien och relationerna de här karaktärerna emellan, men framförallt också oss skådespelare emellan.
Ja, en jättehärlig varm film. Jag uppskattar den väldigt faktiskt. Nu är det ett tag sedan jag såg den, men ja, den är mycket bra. Vi ska alldeles strax ha nyheter här i P4, men sen drar vi igång med våra dilemman. Och nu har vi liksom hela gänget då presenterat för oss. Det är Johan T. Lindvall, det är Babben Larsson och sen då vår hemliga gäst som inte är så hemlig längre, Helena Bergström. Mm-hmm. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Snart ska vi släppa in de andra två också. Men innan dess då, lokala nyheter, jag höll på att säga, det är det inte alls. Utan det är ekonyheter när klockan slår 9. Du lyssnar till Söndag i P4. Lasse Persson heter jag och nu här i P4 har det blivit nyhetsdags.
Och här är Ekot. Turkiet bekräftar nu gripandet av den svenska journalisten Joakim Medin och meddelar att han misstänks för terrorkoppling, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Joakim Medin frihetsberövades i torsdags i samband med att han skulle rapportera från de stora demokratiprotesterna i Istanbul. Han anklagas formellt för delaktighet i den terrorstämplade kurdiska organisationen PKK och för att ha förelämpat Turkiets president Erdogan, enligt ett officiellt besked från det turkiska presidentkansliet. Här i Sverige har över hälften av kommunerna de senaste åren utbildat eller övat i hur man ska agera vid en skolattack, visar Ekots enkät. En av dem är Malmö, där Anneli Schwarz är gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör.
Det är all personal, alla lärare som genomgår en sån utbildning.
Efter massmordet på Campus Risbergska i Örebro i februari så ser Sveriges skolor över sin säkerhet.
Det är ju en fruktansvärd händelse. Man förstod vad de skulle behöva gå igenom.
220 av landets 290 kommuner har svarat på Ekots enkät till grundgymnasie- och vuxenutbildningen, och den visar att många kommuner liksom Malmö sedan tidigare försökt förbereda sig för det värsta. 176 kommuner uppger att de under de senaste 3 åren utbildat eller övat inom pågående dödligt våld, PDV eller motsvarande, men framförallt skolpersonalen i varierande omfattning.
Vi tränar att ha utrymning här också.
Det är obehagligt, det är fruktansvärt obehagligt.
Jenny Ortega, lärare på Sundsbroskolan i Malmö, genomgick en PDV-utbildning med kollegan Damon Rajabi bara några veckor efter massskjutningen i Örebro. Fingerade gärningsmän drog i handtagen och bankade på skolans dörrar när de övade inrymning.
Shit, när man satt i klassrummet och man hade barrikerat sig och kände att okej, okay, jag vet om att om några minuter är det här över, men att vet om att de som gick igenom det i Örebro hade ingen aning. Man kan inte föreställa sig det.
Så jag tycker det är jättebra att man genomgår de här utbildningarna. Jag tror det hjälper jättemycket.
Reporter Dimitri Lennartsson. I Thailand stiger dödssiffran efter den kraftiga jordbävningen som drabbade huvudstaden Bangkok i fredags. 17 personer har nu